Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse.
Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen.
Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening.
Det är en gryllande folkrörelse.
Goddagens och välkomna till detta 10:e avsnitt av Civilsamhällespodden. Idag tänkte jag börja med att läsa en nygjord översättning av Tolkiens klassiska Sagan om ringen. En civilsamhällespodd att upplysa dem. En civilsamhällespodd att utveckla dem. En civilsamhällespodd att djupt i etens vida riken format ifrågasätta det som de har lärt sig av allt som sägs i podden. Och jag som översätter helt utan respekt för den ursprungliga satsmelodin, rim eller flyt heter som vanligt Charles Metzma. Och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreterare i Sverok, men här representerar jag mig själv. Och idag så sitter jag tillsammans med Anton Alsander som arbetar på Forum för idéburna organisationer med social inriktning. God dagens!
God dag!
Är du redo?
Jag är redo.
Då kör vi! Och som vanligt så är det ju första på dagordningen att lära känna dig lite mer. Mm. Och det kommer vi då göra genom att ställa frågan, hur blev du en engagerad människa?
Det där är ju en svår fråga på samma gång som den är tämligen enkel. Jag tror att jag alltid haft ett stort samhällsengagemang och varit politiskt intresserad framför allt. Men gjorde ganska sen debut i så att säga, det som vi brukar betrakta som civilsamhället. Först egentligen på Linköpings universitet som jag kom i kontakt med det civila samhällsorganisationer. Dels i form av ABF och deras läxverksamhet för nyanlända, men också studentföreningar. Jag var med och startade en studentförening, Absolut. En spännande episod i mitt liv tillsammans med ett par kamrater från min klass då. Så att någonstans i början där 2021 någon gång så hittade jag väl min väg in i det vi kallar civilsamhället. Sen har man ju tidigare varit engagerad i, eller deltagit i idrottssammanhang och så här. Och det är ju naturligtvis också en del av den idéburna sektorn.
Men på vilket sätt tog sig då det här uttrycket för det som du beskrev som den politiska...
Det tog sig uttryck i... Jag tror att någonstans så har jag det med mig hemifrån. Det har alltid varit väldigt mycket diskussion vid köksbordet. Högt och lågt. Och jag har haft ett antal politiska, ett antal säga, men två politiska medlemskap i politiska organisationer som ung. Och
men då var det bara passiva medlemskap?
Passiva medlemskap, ja. Och det är möjligt att det hade sett annorlunda ut om jag hade växt upp på en annan ort än jag faktiskt gjorde. Jag växte upp i Vingåker som är en liten tätort på den sörmländska vischan. Och det fanns väl inte, det är inte en sån ort där engagemanget nödvändigtvis spirar, om man säger så, vare sig det politiska eller annat. Men så att det blev en form av passivt intresse där. Jag tror att hade det funnits former, sammanhang som fångat upp mig, så hade jag nog definitivt hade en väldigt klar bild av hur jag tyckte att samhället skulle se ut som ung.
Du säger det med ett leende som om det har förändrat sig, att du inte vet nu, eller?
Det har det definitivt gjort. Jag tror att det ligger lite i sakens natur att när man, ju äldre man blir, så blir världen mer och mer komplicerad. Så att jag är nog inte fullt lika säker på min sak idag.
Men vad var det då ni under studenttiden som fångade upp och vad var skillnaden?
Skillnaden var att då fanns ju sammanhangen på ett annat sätt. Och det blev lättare någonstans. Jag träffade personer som hade starkt engagemang och som kunde liksom någonstans vägleda mig in i föreningslivet. Och både som volontär men också i form av styrelseuppdrag. Och jag tror det är otroligt viktigt att vi kan sänka de trösklarna, tror jag, generellt för människor. För det är inte alldeles självklart som när man står utanför att faktiskt hitta den här vägen in. Men erbjuds man den så tror jag att de väldigt många tar den.
Och sen från studietiden och framåt, vad var det som tog, vilken bana har du tagit för att till slut börja arbeta då som anställd på Forum?
Den har gått via studier vid Linköpings universitet, Polkand, statsvetenskap och nationalekonomi, och sedan en masterexamen i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och under då den här masterutbildningen i Göteborg så fick jag chansen att göra praktik på Forum, vilket senare ledde till en anställning. Och det har väl skett någonstans parallellt med mitt ökande engagemang, skulle jag säga, i föreningslivet.
Men vart står det idag då? Har du några aktiva förtroendeuppdrag och sånt?
Inga aktiva förtroendeuppdrag, men ett par så att säga, engagemang vid sidan om. Dels inom Röda Korset, men också på väg in i Män för jämställdhet skulle jag säga. Mm. En organisation som jag intresserat mig för och tycker att intressant verksamhet.
Men det här är ändå lite spännande då, för att du blir ju den första personen som är i podden som inte är aktivt förtroendevald i jättemånga olika ställen. Mm. Men du har ändå varit det. Vad var det som har gjort att du inte har fortsatt som så? Eller är det bara slumpen?
Det är nog inte bara slumpen, skulle jag säga. Dels så har det nog att göra med att jag har flyttat väldigt mycket den senaste tiden. Aldrig riktigt rotat mig, dels i Göteborg men också nu upp till Stockholm. Och så däremellan så hann jag bo en period i Linköping igen. Så att det kan vara en delförklaring. Men sen så tror jag också att när man arbetar med en fråga på det sättet jag gör idag. Jag arbetar väldigt mycket med och för ideellt engagemang. Så naturligtvis så finns det kanske en viss mättnad också i vad man sen orkar ta på sig som på ideell basis.
Men du har ju ändå några uppdrag då som är mer icke-formella, eller inte då förtroendevalda, men som ändå utför ideellt. Jag tänker så, den mättnaden köper jag inte riktigt helt så.
Nej, alltså, för någonstans så ligger väl, alltså engagemanget ligger ju i grunden. Och jag tror inte att jag skulle ha sökt mig till forum som praktikant om jag inte samtidigt kände att, om jag inte först hade haft engagemanget i föreningslivet, det tror jag inte. Så att visst är det så. Sen så kanske biten av den totala kakan så att säga har blivit mindre för den ideella biten så. Mm. Det är en svår fråga, för det där någonstans, de föder ju in i varandra. Så att jag tror att det kan mycket väl vara, beroende på hur man ser på det, så kan det vara åt båda hållen, skulle jag säga.
Ja, nej, men jag tycker bara det är spännande. Ingen värdering alls i det som sådan. Utan det är ju, engagemang är ju någonting som går i vågor fram och tillbaka.
Mm.
Och framförallt också hur mycket ork det finns att ta på sig formella grejer.
Visst.
Det är någonting mer kontinuerligt krävande än till exempel att signa upp sig på ett tillfälligt uppdrag. Så att det är inte på något sätt någonting dåligt, utan tvärtom så borde många människor som är engagerade oftare fundera på att ha energi och tid över till ännu ett uppdrag.
Ja, det tror jag också. Och kopplat till det att man känner att man inte bränner ut sig också. Det finns ett otroligt engagemang i Sverige och i väldigt många föreningar så möter man människor som man undrar nästan hur orkar du? Och vi såg ju till exempel under hösten 2015 när vi såg den här stora vågen av flyktingar som kom till Sverige att väldigt många människor, det saknades en struktur många gånger för att stärka även volontärer. Och där finns nog alltid en risk i ideella verksamheter att man tar på sig lite för mycket än vad man faktiskt klarar av i längden. Det går bra under en kortare period kanske, men i längden så tror jag det är bra att ha en balans i engagemangen. Men har man för många så kanske det går ut över.
Ja, men framförallt känna efter, för att en sak som också är sann, det är ju det att det blir lite grann som motion.
Mm.
Alltså om jag skulle ge mig ut och försöka springa en mil nu, då är sannolikheten att jag dör ganska stor. Men om jag däremot liksom under, ja men, säg 20 veckor liksom matar upp med några hundra meter per gång, så kommer den där milen inte vara så svår att springa i slutändan. Men problemet är ju att också med ökad kapacitet så minskar också förmågan att se när det är jobbigt på riktigt.
Mm.
Om vi glider över då på att prata om forum lite snabbt, så att vi har koll på vad är det för något ställe, vad är det för organisation du jobbar hos?
Forum är ju en paraplyorganisation för det civila samhället, eller idéburen sektor med social inriktning, som har till huvuduppgift att så att säga stärka den idéburna sektorn, förutsättningarna för det ideella engagemanget i bred bemärkelse. Och man kan väl säga att vår verksamhet vilar på tre ben egentligen. Och det ena är påverkansarbetet, att kontinuerligt jobba för att stärka sektorn. Det kan handla om finansieringsfrågor, samverkansfrågor gentemot regering och riksdag. Det andra är så att säga omvärldsbevakning. Vi bedriver en omvärldsbevakning i form av ett nyhetsbrev bland annat. Och vi har en seminarieverksamhet som heter Morgonforum, där vi lyfter aktuella frågor som är relevanta för organisationer i sektorn, men också offentliga aktörer exempelvis. Och det tredje så att säga, utgörs av verksamhetsstöd. Vi har volontärbyrån till exempel som matchar ideella uppdrag med volontärer, och TechSoup som kan erbjuda kraftigt rabatterade priser på IT-system och programvara. Så det är så. Vi jobbar dels kapacitetsuppbyggande inom sektorn, men också med debatt och påverkansarbete.
Mm. Med det som bakgrund då, så har du ju valt temat för dagen, alltså föreningsformen som motor för social inkludering.
Mm.
Vad betyder det på svenska?
Vad det betyder? Ja, det betyder att civilsamhällets organisationer utgör en otroligt bra arena många gånger för att kanalisera en individs behov av att faktiskt kunna uttrycka sin åsikt, eller sin så att säga, utgör en arena för engagemang helt enkelt, och inflytande, och att känna makt över sitt eget liv och sin tillvaro, skulle jag säga.
För mycket, vi pratade lite grann innan hur vi skulle liksom faktiskt döpa det här avsnittet, för att det är lite klurigt, för det du jobbar med är någonting snarlikt det här. Fast vi, alltså så här, när vi pratade först så sa vi ju det du jobbar med är ju då att förebygga våldsbejakande extremism.
Mm. Bland annat ska sägas.
Bland annat. Men det som liksom blev ingången i det här samtalet.
Mm.
Men det kändes så negativt att jobba mot någonting, så vi ville hitta liksom vad som var för istället. Ja. Men som man ändå förstår vidden. Men vad är det du gör för någonting, eller vad är det?
Ja, det är en bra fråga, för den är inte alldeles självklar kanske. Och varför just forum som inte DBU paraply skulle syssla med den här frågan om just våldsbejakande extremism. Och grunden till varför vi som organisation intresserade oss för det här, det var egentligen, den står att finna i en enkätundersökning som vi genomförde bland våra medlemmar, som helt enkelt visade på att man ett i hög grad möter antidemokratiska uttryck i sin verksamhet, och två, att man många gånger saknar verktygen för hur man faktiskt kan bemöta och hantera det här problemet. Och någonstans, det där startade någon slags funderingar hos oss, där vi såg att okej, hur kan vi som paraply vara stödjande i kopplat till detta? Och ganska snart så insåg vi att det finns ju faktiskt otroligt mycket kunskap inom sektorn, men att den kanske behöver synliggöras och delas. Så det blev startskottet för ett ettårigt projekt som vi har drivit nu, där vi har försökt mobilisera i den idéburna sektorn kring frågan om hur man kan jobba mot våldsbejakande extremism, och om man vänder på det, för tillit och demokrati, social inkludering, som vi ser faktiskt är det som på lång sikt kan motverka den här typen av antidemokratiska uttryck som vi läser om och som vi ser både i media och annat ökar i samhället.
Ja, för det som oftast benämns som våldsbejakande extremism är ändå något av en fluga just nu, får jag säga. Ett modeord åtminstone för att ge uttryck för någonting som har funnits väldigt länge, men det känns som någonting nytt där, för att det finns ett nytt ord kopplat till det.
Absolut, och det är verkligen ingenting nytt. Faktum är, jag läste en studie som visade på att antalet döda i terrorattacker är långt lägre i Europa idag än vad det har varit tidigare. Och det skulle man kanske inte, det är nog inte magkänslan som många bär på. Men jag menar hela 70-talet, och du hade vänsterextremismen och IRA och baskiska frihetsrörelsen, och vi har, det är verkligen ingenting, jag skulle säga det har nog funnits så länge människor har funnits, viljan att ta till våld för att genomföra någon form av förändring i samhället.
Men är det bara terrorism vi pratar om som liksom det ultimata uttrycket för det här, eller?
Någonstans är det ju det ultimata uttrycket, men det är därför man någonstans har skapat den här begreppsapparaten, tror jag då, våldsbejakande extremism, att det faktiskt är någonting mer än just bara den konkreta terrorhandlingen.
Alltså egentligen allting som på något sätt uppmuntrar till eller behandlar våld på ett positivt sätt.
Ja.
Eller våld som metod kanske, eller?
Ja, det där är ju en svår... Jag har ju också skrivit, ska jag säga, masteruppsats just kopplat till det här ämnet. Och det man ser är ju att definitionen av vad som är våldsbejakande extremism och inte skiljer sig ju. De är lika många som det finns människor som arbetar med frågan. Men någonstans finns det en gemensam nämnare, och den är just det här att handgripligen uppmuntra till eller ta till våld för att genomdriva en politisk förändring. Eller det, påverka samhället i den ena eller andra riktningen.
Men det är bara våldet som har ett syfte, om man ska säga så. Till exempel jämfört då med huliganism, som jag generellt sett skulle säga är utan annat syfte än våldet i sig. Det är inte det som, det räknas inte in här, eller?
Nej, det skulle jag säga att inte gör. För här pratar vi om våld som precis som har till syfte att faktiskt förändra samhället. Sen så vet vi att det finns tydliga kopplingar mellan de mer ideologiskt eller politiskt drivna, så att säga, våldsbejakande miljöerna och andra kriminella sammanhang eller fotbollshuliganism till exempel. Så att ofta så finner du samma individer i de här olika miljöerna.
Det finns ett överlapp när du väl har gått över till att våld är okej som metod, så är det också okej som fritidssyssla, eller?
Så skulle man kunna uttrycka det.
Men berätta mer om den här, det är den som ligger framför oss antar jag då, din masteruppsats.
Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Det här är en handbok. Det här är en handbok mot, eller egentligen för hur organisationer kan jobba mot våldsbejakande extremism och för tillit och demokrati.
Så den här, ja, den heter ju då Tillsammans för tillit och demokrati. Precis. Är det någonting som har tagits fram under din arbetstid på Forum då?
Precis. Jag har varit involverad i det här projektet som jag berättade om, som Forum fortfarande driver då. Vi har fortsatt fokus på den här frågan. Men under det året som har varit då har jag tillsammans med kollegor tagit fram den här handboken som belyser dels extremismen som fenomen, den våldsbejakande extremismen, dess uttryck och så att säga påverkansfaktorer och orsaker, men också, och som kanske är mer intressant, hur vi faktiskt kan tänka förebyggande och vilken roll föreningslivet kan spela.
Så när jag har läst den här boken, vad är det som har hänt med mig som människa då?
Då har du fått en ökad förståelse för vikten av det tidigt socialt förebyggande arbetet och att vi faktiskt pratar om det främjande perspektivet vid sidan om det mer reaktiva, polisiära, säkerhetspolitiska perspektivet som allt för ofta får sätta agendan i det, så att säga, allmänna samtalet. Vi ser ju den tendensen och har gjort under en längre tid och som fått ny kraft egentligen de senaste veckorna. Där, så att säga, och det är ju egentligen en naturlig mänsklig reaktion skulle jag säga, att man ser en viss typ av våldshandling porträtteras i media och då vill man också någonstans se adekvata, så att säga, rättsliga åtgärder. Och bevisligen kan man visa på att brott har begåtts eller att det finns misstanke om brott, då är ju det här en polisiär eller säkerhetspolitisk angelägenhet. Men vad vi lyfter i den här handboken är att vi får inte tappa, så att säga, det är tidigt så
det händer någonting innan.
Det händer någonting innan brotten, så att säga, syns eller att människor hamnar i den här typen av miljöer.
Så det är inte så att någon bara vaknar upp en dag och känner att nu så ska jag förstöra saker och människor.
Väldigt sällan.
Ja,
tror jag skulle jag säga.
Men du pratar då lite grann kring det här med att föreningar kan göra saker, men vad är egentligen då civilsamhällets ansvar? För att om man tittar på den generella föreningen så har ju den en syftesparagraf som är vi är knyppelföreningen och vi ska knyppla.
Mm.
Vad finns det egentligen för ansvar för den typen av förening att ta ansvar för samhällsfrågor?
Jag tror i grund och botten att det nödvändigtvis inte är så att det föreligger ett enskilt ansvar hos den här föreningen att agera inom området för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Det är inte så vi ser det. Däremot så tror jag att, och som ofta påpekas, att det här är så att säga ett samhälleligt fenomen där hela samhället också behöver mobiliseras. Jag tror att vi har alla, både personligt men också så ett kollektivt ansvar att faktiskt adressera det här problemet på rätt sätt. Och där kan ju så att säga föreningslivet faktiskt bidra. Och jag tror att det är viktigt att förstå att vi har varit inne lite på det här att det är en liten modefråga och att just begreppet våldsbejakande extremism kanske inte har funnits särskilt länge. Och då, i det här så tror jag att det är viktigt att förstå att det handlar inte om att göra... Mycket som görs idag i till exempel idéburen sektor är ju per definition så att säga förebyggande. Om vi går ner, vi brukar illustrera det förebyggande arbetet i en pyramid där du har olika åtgärder beroende på hur så att säga nära någon slags hur nära du är extremismen. Och vid basen av pyramiden så har du ju en bred uppsättning verksamheter, egentligen verksamheter som på olika sätt bidrar till social inkludering, till demokrati, till möjlighet inflytande att påverka eller att få en meningsfull sysselsättning på fritiden. Och där i allra högsta grad, även Knypplarföreningen ger ju just en meningsfull sysselsättning för människor och ett demokratiskt sammanhang där man kan hitta sig själv i någon mening och utifrån ett intresse eller engagemang. Så
i botten av pyramiden så handlar det bara om att det som är civilsamhällets själ, det gemensamma bestämmandet och demokratiutövandet, att det i sig är en insats?
Ja, det skulle jag säga. För att om man vänder på det, vad forskningen ofta talar om kopplat till våldsbejakande extremism är så att säga push- och pull-faktorer. Det vill säga påverkansfaktorer som kan driva en människa antingen in i ett våldsbejakande sammanhang eller ut från ett våldsbejakande sammanhang. Om man tittar på faktorerna som driver människor in i våldsbejakande sammanhang så är det sånt som socialt utanförskap, det är marginalisering, det kan vara upplevelsen av rasism, diskriminering, känslan av att inte kunna påverka sin tillvaro eller ha makt och inflytande över sitt liv. Aspekter som faktiskt civilsamhällets organisationer kan liksom utgöra en utomordentlig arena för att faktiskt möta. Och där kan det handla om den lokala moskén, det kan också vara motocrossklubben, det kan vara Knypplarföreningen, det kan vara Röda Korset, Sverok, you name it. Alltså, som faktiskt kan fånga upp människor som annars skulle söka sig någon annanstans.
Så det du säger är egentligen att alla människor söker efter en gemenskap. Mm. Och sen i vissa extrema fall så landar du i en gemenskap som är destruktiv. Mm. Men det är likväl liksom en gemenskap och det är det som är viktigt, eller?
Mm. Precis, jag tror att det är inte... Det ska jag säga, det finns också människor som såklart drivs av ett starkt ideologiskt engagemang, övertygelse som bidrar till varför de väljer en viss typ av... gå in i en extremistisk organisation. Men de är i minoritet. Alltså, vad stor del av forskningen har kunnat visa på är ju att... Och framförallt erfarenheter från idéburen sektor är att... Det vill säga, ideologiska förståelsen är ofta underordnad andra bakomliggande orsaker. Du hade ett exempel som ofta lyfts på en ung kille som reste till Syrien. Som först veckan innan han reste hade så att säga, men då hade man hittat en handbok som en Islam for Dummies så att säga, där det blev alldeles uppenbart att den här personen, det är inte det så att säga det religiösa uppvaknandet eller så att säga islam som religion eller politisk islam som drivkraft här som fick honom att söka sig till den här extrema yttringen.
Det hade ju varit väldigt konstigt eftersom att islam pratar om motsatsen så.
ja men exakt, precis. Men som i media upplever jag ofta sätts likhetstecken mellan islam som religion och våldsbejakande islamistiska sammanhang. Tyvärr.
Jo, men det är ju bara... Det är direkt felaktigt.
Det är direkt felaktigt. Och du har dessutom... Även inom de mer radikala eller extrema sammanhangen en otrolig så att säga, spridning på olika... det är inte heller ett enhetligt liksom, fenomen på något sätt.
Den som är intresserad kan ju tipsa, jag lyssnar personligen på en annan podd som heter Muslimska perspektiv. Som pratar jättemycket om just vad som är islam och vad som inte är islam, men också samhället utifrån liksom just den muslimska sinnebilden. Så har man, känner man att man har dålig koll på det och tänker, om det är så att du som lyssnar skrek rakt ut, va? Är islam inte till för våld? Då kan jag tipsa att lyssna på den och liksom folkbilda dig själv. Men det som du för fram här ändå, som jag tycker är väldigt spännande, det är på något sätt att resonemanget att det är samma mekanik som får en att liksom vilja gå ut och slå någon eller spränga något eller liksom på något sätt vara våldsam mot andra människor, som det är att genomlida en stadgerevidering. Det vill säga, det är någonting som du inte naturligt vaknar upp och tycker om en dag, utan i rätt sammanhang med rätt människor så kommer du drivas till en form av extrem handling. Ja. Är det rätt uppfattat så? Nu, inte för att jämföra då en stadgerevidering med liksom en våldshandling. Nej. Utan bara att det är sammanhanget som gör vad som är. Eller finns det liksom en annan... För att på något sätt, det är ute efter. Det låter så ytligt på något sätt att inte ha en ideologisk drivkraft överhuvudtaget. Att bara råka hamna i ett sammanhang där det plötsligt blir så.
Nej, och det tror jag inte heller. Alltså, det jag menar är att ofta så... Så det man kan se är att om en person känner sig strukturellt motarbetad och de facto är det, till exempel i form av diskriminering, och man upplever ett socialt utanförskap, det är hög arbetslöshet kanske, man är arbetslös. Om en rad sådana här faktorer, eller kriterier om vi ska kalla det där, finns där, så ökar någonstans mottagligheten också för extrema budskap. Och det rör sig om högerextrema budskap. Det kan vara så att säga engagemang i djurrättsrörelsen som tar extrema uttryck, eller där man någonstans upplever en och känner av en orättvisa i samhället som kan vara kopplad till en själv, eller den kan också vara så att säga aggregerad eller träffa andra. Och om man då inte har de sammanhangen där man kan få kanalisera sina känslor och där man upplever på ett inom liksom en demokratisk kontext, så tror jag att man lättare, och här ser vi att de extrema rörelserna är otroligt skickliga på att adressera just den här, att söka upp de individerna på framförallt nätet, men också i andra, på andra arenor, och möta någonstans den här frustrationen och fånga upp den och liksom var väldigt inkluderande och erbjuda alla de här delarna som kanske finns i det etablerade demokratiska civilsamhället. Blev det tydligare?
Ja. Det blev det. Men vi pratade lite grann, vi spårade iväg från det. Men vi pratade alldeles nyss om just det här med vad är egentligen då civilsamhällets ansvar i någonting sånt här. Där vi på något sätt ändå sa att det som civilsamhället gör per definition är att långsiktigt förebygga våldsbejakande extremism. Men finns det något ansvar att ta och göra liksom särskilda insatser på kortare sikt då, enligt dig?
Det kan det göra. Då återigen, om vi pratar utifrån den här pyramiden där vi någonstans har väldigt breda förebyggande åtgärder i botten, så kan man ju också närma sig toppen av den här pyramiden där du ser mer specifikt inriktade insatser, insatser där du mer konkret arbetar med de här våldsbejakande miljöerna eller individer som bedöms finnas i någon slags riskzon. Så. Och här, det vi kan se är väl att Knipplarföreningen, om vi använder det som exempel, kanske inte har ett ansvar här, utan snarare att det handlar om organisationer i det civila samhället som har dels kunskapen men också professionaliteten. För här närmar vi oss verksamheter som i betydligt högre utsträckning kräver kunskap och erfarenheter av att arbeta med. Då tänker jag på till exempel Fryshusets exitverksamhet eller olika former av anhörigstöd och de här bitarna. Och det är klart att föreningslivet har ett ansvar också här, men då är vi en annan typ av organisation kanske. För det vi kan se är ju att även så att säga någonstans för att nå målgruppen, om vi pratar målgrupp i termer av människor som finns i de här sammanhangen eller som är på väg in i dem, så utgör civilsamhällets organisationer ofta vägen in, så att säga. Man sitter på kontakterna, man är nära de här individerna kanske. På
vägen ett annat, in i...
Så att säga, att komma... Att nå människor i extrema miljöer. På ett sätt som kanske myndigheter ofta saknar. För att man är inte närvarande i människors vardag på det här sättet.
Jag blev förvirrad bara för att komma tillbaka till det här med pull- och push-faktorer. Där in var någonting negativt och ut var någonting.
Om vi pratar outreach eller så, att nå målgruppen här.
Mm.
Så är civilsamhällsorganisationer ofta centrala.
Men generellt sett då, alltså den som inte har det i sin syftesparagraf har inte ansvaret på något sätt då, om jag tolkar det rätt.
Ja, jag skulle säga att det har man ju inte att gå in i frågan så och agera liksom i toppen av pyramiden på något sätt. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att liksom någonstans ha som utgångspunkt att alla samhällets instanser måste ta liksom det demokratifrämjande arbetet på allvar. Det är en klyscha, men demokratin måste återvinnas varje dag. Lokalt såväl som regionalt, nationellt. Och här har föreningslivet ett ansvar, skulle jag säga.
Jo, men jag tänkte just på det här kortsiktiga, inte det långsiktiga övergripande. Men säg att det finns ändå den förening som känner att de vill göra någonting kring det här. Det är inte det de har skapats för, utan egentligen så de håller på med någon form av utövande verksamhet, men känner att men fan, jag vill göra en insats, eller vi vill göra det här extraordinärt, vi som råkar vara den här föreningen. Vad är tipset, eller liksom, hur ska man gå till vidare då? För du var ändå lite inne på att så här, men det här kräver en viss typ av kunskapsnivå.
Jag tror att ett sätt för att göra reklam för vår handbok då är att faktiskt se till den typen av kunskapsmaterial som finns på det här området. Och vi ser att det växer. Och där den här handboken faktiskt utgör ett sätt, eller ett verktyg för att närma sig frågan. Vi belyser som sagt de olika nivåerna här och på vilket sätt olika typer av organisationer kan arbeta med frågan. Det är ju inte nödvändigtvis så att alla kan göra allt, som sagt, men vi tror att alla kan göra någonting. Och så att säga, vi har varit inne på individuella insatser, stöd och avhopp. Det är kanske en viss typ av organisationer som ska syssla med det. Andra mer specifikt riktade initiativ eller så. Att erbjuda till exempel kontranarrativ eller motberättelser online som adresserar så att säga den rekryteringen online.
Alltså en direkt antites till den typ av rekrytering.
Ja, att göra sig vara närvarande på nätet. Och det behöver inte vara att man aktivt motarbetar. Så att säga, det kan lika vara att man agerar främjande, fast att man är närvarande i de sammanhangen någonstans och fångar upp individer som annars riskerar att falla offer för de extrema miljöerna.
En annan lösning på den desperationen som känns.
Ja, precis. Och att bara visa att vi finns till, vi finns här för dig, vi utgör ett alternativ, vi har någonstans visa på liksom det etablerade, för där upplever jag att vi har väldigt mycket att göra idag, att faktiskt bli så att säga, det traditionella etablerade organisationslivet behöver bli bättre på att vara närvarande i unga människors vardag, till exempel på nätet, och att faktiskt inte ge den här typen av extrema miljöer chansen att exploatera eller att så att säga, bygga mening för människor. Här måste man bli bättre på att göra, så att säga, se till att man visar på alternativet inom en demokratisk ram. Och där kan organisationer bli på olika sätt engagera sig, till exempel. Men sen så har vi också, som vi har varit inne på, mer breda insatser, och där kan det också se olika ut. Så att säga, är du ett religiöst trossamfund till exempel, så kan du arbeta med interreligiös dialog och att jobba över religionsgränser, för som vi ser bidrar till en så att säga, att motverka polarisering eller extrema budskap som söker liksom konflikten hela tiden. Vare sig det handlar om högerextremism eller islamistisk extremism. Här två narrativen, de gör ju varandra väldigt mycket. Och får näring i varandras perspektiv.
Är de på sitt sätt allierade nästa, eller?
Det är de naturligtvis inte i någon slags konkret bemärkelse att de skulle samarbeta eller så här. Men det vi ser är ju att de båda har att vinna på att liksom konfliktlinjerna blir tydliga och du får den här svartvita världsbilden kännetecknat av ett tydligt vi och dem. Där har radikala, extrema perspektiv mycket att vinna. Där du görs antingen till fiende eller kamrat.
Mm. Så. En stark yttre fiende är någonting väldigt viktigt för den lilla inneslutna gruppen.
Ja.
Och då är den framgången för fienden på något sätt också en...
Visst.
Ja, spännande. Visst. Att det liksom det som rent rationellt borde tyckas motverka varandra direkt egentligen samverkar utan visst, då någon överenskommelse. Mm.
Definitivt. Om vi tittar på den högerextrema miljön till exempel så driver ju den idag otroligt stor utsträckning eller baserar sin egentligen existens på det yttre hotet i det här fallet invandring och många gånger islam som religion som det största hotet. Och det här är ju alltså när den typen av rasistisk och islamofobisk retorik får så att säga utrymme så ser vi att den driver också så att säga ökar rekryteringen till islamistiskt våldsbejakande sammanhang för då får de sin bild bekräftad av att titta här, vi är inte välkomna, det finns inte en plats för oss i den här demokratin, i det här landet. Och likadant den vänsterextrema miljön får näring i det att man i sin syftesförklaring som är att många gånger då bekämpa nazism eller olika former av högerextremism så får man där en bas för rekrytering. Så att rasismen är ju ofta drivande för egentligen alla de här tre grupperingarna som man ofta pratar om då.
Men gör det då också att alltså det extrema, när det blir extremare eller mer extremt, då blir också allt annat mer extremt. Så ser vi liksom en utveckling där det här bara kommer eskalera eller har det liksom nått någon form av peak och svallar fram och tillbaka eller hur? Det kanske är en svår fråga att svara på.
Det är en jättesvår fråga men den är ju väldigt intressant och relevant. Man vill ju tro att vi skulle ha nått någon slags peak. Men jag menar, man slutar ju aldrig förvånas över den här typen av rörelses framgångar. Och jag tror att det är viktigt att se de extrema miljöerna i ljuset av en övergripande samhällsutveckling. Jag tror inte det är så att det är de extrema rörelserna som föder eller driver samhällsutvecklingen, utan de ska nog snarare ses som ett symptom på någonting. Och att vi idag till exempel i Sveriges riksdag ser en förskjutning mot mer tydligt populistiska, många gånger rasistiska eller så att säga konspiratoriska perspektiv på samhället och utvecklingen. Så det är klart att det där någonstans spiller över i och förstärker de extrema sammanhangen.
Det blir alltid så jobbigt att sitta och tänka på sådana här saker för att komplexiteten ökar ju för liksom varje ny tanke. Något så fantastiskt. Ja, men fortsätt, vilka konkreta, jag har fått sidospår återigen, ja. Men vad fanns det mer för konkret i boken eller så där som ni arbetar med eller tipsar om?
Som vi lyfter. Mm. Det är ju till exempel att studieförbunden, om vi pratar liksom konkret verksamhet, kan använda studiecirkeln som verktyg för att lyfta frågan lokalt och bland ungdomar. Och man kan jobba...
Alltså inte bara studiecirkel av vad som helst utan studiecirkel om det här.
Ja, för att lyfta den här typen av frågeställningar som är otroligt viktiga idag. Kopplat till det demokratifrämjande och vad... Som är, när är det okej att ha en extrem åsikt? Vad är en extrem åsikt? Jag tror att det finns idag väldigt mycket skygglappar. Eller man kanske inte riktigt... Hela begreppsapparaten våldsbejakande extremism och allting som är kopplat till det och mediebilden och liksom den rapportering av terroristdåd som vi ser. Alltså allt det här bidrar till att göra frågan otroligt känslig och kanske svår, och man ser inte riktigt sin roll i det här. Och jag tror att här handlar det mycket om att bara faktiskt plocka ner frågeställningar som: vad är det att vara extrem, och när blir det ett problem, och hur kan vi jobba för att faktiskt tillgodose de här behoven som vi ser att när de inte uppfylls så ökar mottagligheten för extrema budskap hos unga till exempel. Och då menar jag att till exempel studiecirkeln är ett fantastiskt verktyg. Vi har ju studieförbundet Ibn Rushd som är en av våra partnerorganisationer där, och så även studieförbundet Vuxenskolan. Och där jobbar man ju jättebra med den här typen av frågor.
Finns det någonting som jag liksom inte frågar om som du skulle vilja ta upp eller prata om?
Jag tror att det är otroligt... Ja, men om vi fortsätter på det här att det faktiskt är ett många gånger ett känsligt område, så tycker jag att det behöver inte vara det. Många gånger så tror jag att vi försvårar för oss, och det är, tror jag, hänger mycket ihop med att vi... Det finns en tendens i debatten att se det här ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, och då naturligtvis så ser man inte hur man själv i sin förening eller i kommuner eller så faktiskt redan arbetar med den här frågan. Om man vänder på den då, att det inte pratar om motvåldsbejakande extremism utan för demokrati och tillit på olika sätt, så vill väl jag någonstans att man ska se... Och som vårt arbete från Forums sida har syftat mycket till, att faktiskt synliggöra, vad som faktiskt redan görs idag och som är centralt för att bekämpa den våldsbejakande extremismen. Och att känna självförtroende och att inte ha de här skyggläpparna, utan att faktiskt ha självförtroendet, agera proaktivt för att, så att säga, adressera människors, de så att säga, pressfaktorerna som jag har pratat om. Och föreningslivet, och om vi har det som fokus, att man känner att vi faktiskt redan gör mycket, men att det också finns sätt att närma sig frågan proaktivt och gå in och jobba ännu mer med den aktivt. Så är väl ett medskick som...
På något sätt då helt enkelt att inse att det arbetet som man gör när man sitter i sin förening... Om vi då fortsätter med knippelföreningen, när man sitter tillsammans och bara knipplar, att inse att det är större än att bara sitta och göra det, utan att det faktiskt är en demokratifrämjande verksamhet som lyfter människor från ett utanförskap som potentiellt i liksom kontakt med fel miljöer kommer leda till någonting väldigt negativt för den personen, men också för samhället.
Ja. Och pratar vi ansvar till exempel, så är det ju inte på något sätt så att den idéburna sektorn och föreningar lokalt, så att säga, utgör någon slags mirakelkur för att motverka extremismen. Det är ju, i grunden så har vi även mer, så att säga, strukturella samhälleliga problem som på något sätt föranleder och gör det, den här utvecklingen. Och där behöver vi ju, vid sidan om satsningar på civilsamhället, då naturligtvis konkreta och en offensiv politik som bygger bort de strukturella former av diskriminering eller, så att säga, segregation, utanförskap som vi ser. Och det är ju ingenting som kanske föreningslivet, det är inte föreningslivet ansvar, utan det är ju politiken som måste, så att säga, bidra med den biten. Men vid sidan om det så kan föreningslivet, så att säga, göra att bidra med just de här meningsskapande alternativen för människor.
Den största motivatorn att inte vilja förstöra samhället är alltså att känna sig som en del av det.
Precis, exakt så.
Tack så mycket för det. Jättespännande att höra om. Det var väldigt, väldigt snårigt, och liksom att försöka navigera när jag liksom inte riktigt har koll på ämnet sen innan, men det var jättekul.
Ja, men visst, och det finns otroliga många nivåer på det här arbetet också, och den här frågan, och man kan belysa den ur många olika perspektiv.
Och slutligen igen då, bara för den som då vill veta mer eller läsa, kan jag dels ta kontakt med dig antar jag, men också då läsa den här boken Tillsammans för tillit och demokrati.
Absolut, och den finns även att beställa på Forums hemsida och i bokhandeln.
Som avslutning så ska ju du, precis som alla andra, också då få berätta om någonting som, ja, men personlig erfarenhet är kopplad till engagemang. Dels någonting som gick riktigt jävla bra, någonting som du är stolt över. Mm. Och sen någonting som gick åt helvete också, där du misslyckades, och självklart också vad du lärde dig av detsamma. Och du får själv välja vilken ordning du tar
då. Då börjar jag naturligtvis med det som jag känner har gått bra. Kanske ska röra oss bort från det här ämnet lite grann. Och något som jag är otroligt stolt över, det är arbete i Röda Korsets ungdomsförbund som jag och flera andra bedrev kopplat till ensamkommande ungdomar i Göteborg då. Där vi på ett bra sätt, tycker jag, såg till att de här ungdomarna faktiskt fick en delta i föreningslivet och delta i meningsfulla aktiviteter och att faktiskt träffa etablerade svenskar på regelbunden basis utöver, så att säga, de mer formella sammanhangen i skolan eller så här. Att ha varit en del av det arbetet är otroligt stolt över, och det gav mig väldigt, väldigt mycket. Samtidigt som jag tror att det också gav de här ungdomarna mycket. Flera av dem som jag fortfarande har sporadisk kontakt med och där vi har blivit vänner.
Är det själva handlingen som sådan du är stolt över, eller någonting mer liksom specifikt i det hela?
Både och, skulle jag säga. Till exempel så var jag med och sökte medel för att kunna arbeta liksom med kanske större aktiviteter, att kunna, till exempel var vi på Liseberg i över en dag, och det är ju typer av aktiviteter som kanske kostar pengar, och vi hade inte jättemycket pengar i den här avsatt till just den här verksamheten, så då sökte vi medel från en stiftelse, så att vi kunde utöka vår budget och faktiskt få lite friare tyglar i verksamheten. Och det var delaktig i. Och kände naturligtvis en stolthet över det.
Och det andra?
Det andra? Ja, en sån här misstag som jag har gjort här nu ett par gånger i följd, kopplat till så att säga arbetet, det socialt förebyggande arbetet här mot våldsbejakande extremism, är att jag förlagt mötestider för projektgruppen på fredagsbönen 2 gånger i rad. Vilket har fått en del, så att säga, kommentarer på det då. Naturligtvis öppenhjärtiga så. Men det jag har liksom förbannat mig själv för att inte ha varit särskilt medveten om just den här lilla aspekten.
Det där är ju spännande, för det där är ju någonting som jag tycker ändå sker kontinuerligt i civilsamhället. Just den här att man glömmer bort att tänka på sin målgrupp och vem det är man bokar möte med. Mm. Oavsett om det är så att man är då en del av de som får betalt och har tid på dagar och lägger möten där.
Visst.
Typ alla kommuner någonsin. Eller då man har andra specifika liksom grejer som man inte, eller som man missar.
Ja, och det är ju otroligt viktigt att man ändå att liksom ständigt liksom någonstans medvetandegöra och att vara ajour.
Då vill jag rikta ett jättestort tack till dig, Anton, för att jag fick komma och hälsa på här hos er.
Ja.
Och jag vill också tacka dig som har lyssnat. Som vanligt går det jättebra att reagera via Facebook-sidan och bjuda även in dina vänner att gilla densamma, så att podden når ut till fler. Hör av dig, så hörs vi igen om 2 veckor. Och återigen, jättestort tack till dig, Anton.
Tack själv.
Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse.
Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen.
Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening.
Det är en gryllande folkrörelse.
Så.
Grymt.